kapitel 4, vers 14. Så det blir en mycket... Ni får dela med er av biblar till de som inte har också. Det finns där, Malin, till exempel, vid det här bordet. Bröder, ni heliga som har fått kallelsen till himlen, se därför på aposteln och översteprästen som vi bekänner oss till, Jesus, som var betrodd av dem som hade utsett honom, så som Mose var betrodd i hela Guds hus. Men han har visat sig värdig större härlighet än Mose, liksom en byggmästare äras mer än det hus han har byggt. Varje hus har en byggmästare, men den som har byggt allt är Gud. Väl var Mose betrodd i hela hans hus, men som tjänare för att vittna om det som senare skulle förkunnas, Kristus. Däremot var som son betrodd att råda över hans hus. Och hans hus är vi så länge vi behåller den frimodighet och stolthet som vårt hopp ger oss. Därför, som den heliga anden säger, om ni hör hans röst idag, förhärda inte era hjärtan som under upproret på utmaningens dag i öknen, då era fäder utmanade mig och satte mig på prov, fast de hade sett mina gärningar under 40 år. Därför blev mig detta släkte förhatligt och jag sa, alltid får de vilse i sina hjärtan och känner, de känner inte mina vägar. Och jag svor i min vrede, aldrig ska de komma in i min vila. Se till, bröder, att ingen av er är ond och trolös i sitt hjärta och avfaller från den levande guden. Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga idag, så att ingen av er låter sig förledas av synden och förhärda sig. Ty vi har del i Kristus som vi ända till slutet orubbligt håller oss till samma grundval som i början. Det heter... Om ni hör hans röst idag, förhärda inte era hjärtan som under upproret. Vilka var det då som hörde och ändå gjorde uppror, om inte alla de som har dragit ut ur Egypten under Mose? Vilka var de förhatliga under 40 år, om inte de som hade syndat blev liggande som lik i öknen? Vilka gällde eda att de inte skulle komma in i hans vila, om inte de som hade vägrat att lyda? Så ser vi att det var för sin otro som de inte kunde komma in. Låt oss alltså se till att ingen av er tror sig vara för sent ute medan löftet att få komma in i hans vila ännu står kvar. Också vi har fått del av det glada budskapet alldeles som dem en gång. För de som då hörde ordet var det till ingen nytta eftersom de inte tog emot det i tro. Vi däremot som har kommit i tro får gå in i den vila om vilken han har sagt, och jag svor i min vrede, aldrig ska komma in i min vila. Detta fast hans verk var färdigt med världens skapelse. Ty på något ställe heter om den sjunde dagen, och Gud vilade på sjunde dagen från allt sitt verk. Men här heter det, aldrig ska de komma in i min vila. Eftersom det står fast att några kommer in i den, och eftersom de som först fick det glada budskapet inte kom in för sin ohörsamhets skull, så bestämmer Gud på nytt en dag, när han så långt efteråt låter David säga, idag. Det sker i de redan anförda orden, om ni hör hans röst idag, förhärda inte era hjärtan. Hade Josua låtit dem komma till vila skulle Gud inte efteråt ha talat om en annan dag. Så har Guds folk alltjämt en sabbat att vänta. Ty att gå in i Guds vila är att vila ut från sitt verk som Gud vilade från sitt. Låt oss därför göra allt vi kan för att komma in i den vilan. Så att ingen bringas på fall genom samma slags ohörsamhet. Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Ingenting kan döljas för honom. Allt skapat ligger naket och blottat för hans öga. Och inför honom är det vi ska avlägga räkenskap. När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Så där ja. Det var rejält textstycke. Så här mycket information orkar inte dagens ungdomar med. Men ni är fortfarande vakna här borta i hörnet. Israels folk hade under ledning av Mose befriats från slaveriet i Egypten. Dragit ut i öknen, gått några år och nu kommit fram till det som Gud hade talat om. Det som Gud hade lovat dem, nämligen det egna landet. Det förlovade landet. Landet som flöt om mjölk och honung. Det är bara det, en klibbig bild. Men ändå, det där gick de igång på den tiden. De hade under resans gång mött väldigt mycket svåra prövningar. Tuffa utmaningar. Men Gud hade visat sig vara trofast och starkare än alla utmaningar, alla fiender och alla situationer som de hade hamnat i. Och nu så stod de vid övergången till landet. Löftets uppfyllelse, Guds ord skulle nu förverkligas i deras liv. Och då skickar de ut en liten spanarpatrull som ska speja in landet lite. Kolla liksom vilka vägar kan man ta, hur ser det ut, hur befäst det är och så vidare. Så de skickar iväg den här patrullen och sen kommer de tillbaka. Och de har fantastiska berättelser om hur faktiskt det här är ett land som flyter om mjölk och honung. De var alldeles klägg igen när de kom fram. Liksom. De visar upp druvor och de visar upp allt härligt och gott som det här landet är. Och så kommer detta förbannade ord. Vilket då? Men. Jag tror ni alla har varit med om det. Det var jättebra, det var jättebra, jättebra. Men. Det är jättar i landet. Alltså det förlovade landet låg bara runt hörnet nu. Det var ju det här de hade blivit befriade ur Egypten för att komma till. Men nu vänder de på klacken. Och Guds röst och Guds ord utkonkurrerades av de andra rösterna. Israels folk anammade en annan beskrivning av verkligheten än det som trons folk förmedlade. Och det beslutet som de tar leder dem ut i öknen igen och till undergången. För skuggorna från dessa jättar urholkade folkets tilltro till Guds röst och löfte. Det är alltså mot den här berättelsen, som den här kulissen så att säga, som dagens text växer fram. Psalm 95 som författaren citerar här baseras just på den här händelsen när de står vid övergången till det nya landet och viker undan och förhärdar istället sina hjärtan istället för att gensvara på Guds löfte. Och de här mottagarna av Hebreerbrevet är nu i en nästan liknande kritisk situation som Israels barn. Jag fick igång på Närkingskan för, jag vet inte, men det känns riktigt. Får bara skicka in den. Och författaren blir väldigt allvarlig nu och försöker väcka och varna de troende för det läge de står inför. Men också på samma gång ingjuta mod och tröst. Och det är därför han säger, Kalle, de här orden. Se till, bröder, att ingen av er är ond och trolös i sitt hjärta och avfaller från den levande guden. Utan uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga idag. Så att ingen av er låter sig förledas av synden och förhärda sig. Och så säger han en uppmaning till. Låt oss därför göra allt vi kan för att komma in i den vilan. Så att ingen bringas på fall genom samma slags ohörsamhet. Alltså, här finns inte rum för att nu vara naiv, aningslös eller bekymmerslös. Nu är det fara och färde. Och man måste vara medveten om det. Någonting som slår mig varje år. Alltså vi bor ju i detta eländiga land. Har vi gjort det i århundraden. Och snön kommer någon gång på hösten. Och svenskarna blir tagna på sängen varje gång. Eller hur? Hur många dikeskörningar är det inte vid den första halkan? Ungefär som, vad var det som hände nu? Och kanske är vi lika liksom korkade vi också. Lika aningslösa i vårt sätt att tänka på. Oj, nu åkte vi i diket. Var kom det ifrån? Som om vi inte visste. Alltså det är mycket som står på spel här enligt författaren. Och det här allvarliga orden han levererar är ju inte för att han är paranoid på något sätt eller har det som en läggning åt det dramatiska liksom så här, utan det här är väsentligt och det här är viktigt och det här är inte hans eget påfund. Det här är någonting som Jesus själv talade om i Lukas evangeliet kapitel 5 om liknelsen om Guds ord och hjärtats jordmån. Han säger så här: vad liknelse betyder detta? Ja, jag kan ju förklara liknelsen. Det handlar om en såning som ansår ut så här, massor med grejer. Och så landar det i olika jordmåner. Och en del växer upp och försvinner nästan direkt. En del växer en bra stund och sen så kvävs det av ogräs. Men en del faller i en god jord och växer och ger mycket frukt. Och då säger Jesus förklaringen på den här. Utsädet är Guds ord. De vid vägkanten är de som hör ordet, men sen kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan för att de inte ska tro och bli räddade. De på berghällen som tar emot ordet med glädje när de hör det, men som inte har något rotfäste. De tror en kort tid, men i prövningens stund så avfaller de. Det som föll bland tisklarna, det är de som hör ordet men som längre fram kvävs av livets bekymmer, rikedomar och nöjen och aldrig ger mogen skörd. Men det som kom i den goda jorden, det är det som hör ordet och tar vara på det i ett gott och rent hjärta och genom uthållighet bär frukt. Så Jesus säger samma sak som författaren. Och eftersom vi lever i det, Lina Lid nämnde det förra söndagen, att vi lever i spänningsfältet mellan att Kristus har kommit och att allt ska underordnas honom. Men ännu ser vi inte att allt har lagts under honom. Alltså vi lever i spänningen mellan Guds löfte och Guds förverkligande av samma löfte. Så innebär detta att när ordet sås ut så är det inte oemotståndligt. Det kommer inte med tvång och makt, utan det kan växa upp och bära frukt, men det kan också kvävas. Det är den tiden vi lever i. Så det första jag vill säga utifrån den här texten idag, det är vikten av att vi är vaksamma och medvetna om farorna. Är ni med? Bra. Jag vill så fast från början att vår tro är ju inte skör i den märkelsen och liksom osäker så att liksom minsta lilla vindpust så bara får vi och allting går sönder. Utan tron är mer stabil och fast och genuin än så. Men samtidigt måste vi inse att vi är indragna i den här situationen. Det faktiskt kan definieras som ett krig, en strid. Där vi attackeras och det finns röster och makter och människor som vill påverka oss, vårt hjärta, vår hjärna, hela oss, till att liksom dras åt ett annat håll. Och det första som ormen gör i paradiset, det första han angriper, det är tilltro till Guds ord och till Guds godhet. Och han har inte bytt taktik sedan dess. Utan han fortsätter att attackera genom att ifrågasätta Guds ord, få oss att tvivla på Guds godhet och att det här verkligen är sant. När Israels folk ska gå in i landet så får de höra rykten och rapporter om jättar, alltså stora människor. Vi vet ju inte om det är sant det här eller om de bara tyckte att oj, vilka lirare de har här i det här landet. De har vi inte en chans emot. Och så målar de upp den här fantasibilden av aj, det här är ett övermänskligt motstånd i mötet. Men den här rapporten, de här bilderna vann ju insteg i deras hjärtan och därmed så var Guds ord underminerat. Då vill jag ställa frågan till dig som sitter här. Vilka jättar dyker upp på din radarskärm? Som gör att du förlorar modet. Som gör att du tappar hoppet. Och som gör att Guds beskrivning av tillvaron och av livet undermineras och förlorar kraft. Vad skrämmer dig? Varför röster som får dig att gunga lite? Varför bilder som dyker upp som gör att du tänker oj, går det där verkligen? Stämmer det verkligen? Jesus talade om några saker som är skadliga i vårt hjärta, som hindrar Guds ord från att verkligen ha framgå vårt liv. Han nämnde flyktigheten och rotlösheten. Rikedomen och bekymren och nöjerna. Det sista tycker jag är roligt. Det spär bara på den här föreställningen att den kristna tron är glädje, dödande och livsfientlig. Nej, det handlar ju inte om att man inte får ha roligt. Utan nöjerna, vad det står för. Jo, det är det som distraherar oss hela tiden som gör att vi bara lever på ytan. Alltså nyckelorden som återkommer i dagens text är hjärta och förhärdelse. Och när vi upplever den här kampen, när vi ser de här jättarna och vad det nu är som orsakar problem i vårt liv, så finns det två stora fallgropar som man kan hamna i och som vi förstår att de här mottagarna av brevet riskerar att ramla ner i, som författaren tar upp det. Alltså när kampen blir lite mer intensiv, när jättarna dyker upp på radarskärmen, när vi tycker att tillvaron skakar och gungar, då finns det en paradväg som nästan alla människor går. Och det är ensamhetens väg och tendensen att dra sig undan. Alltså vi stänger in oss i oss själva. Och där skapar vi en enormt härlig, tragisk, självömkansfylld världsbild. Känner ni igen det? Bara sån här grej som att om man vaknar klockan 2 på natten eller 3 på natten och börjar grubbla lite på några bekymmer man har. Vilka proportioner brukar de få då? Och hur brukar de te sig sen när man vaknar klockan 9 igen och går upp och äter frukost och tänkte, hur kunde jag ligga och vara orolig för det där? Men när tillvaron skakar, när otrons makter och jättar dyker upp på våra radarskärm, då känner vi alltid så här, eller lidandet drabbar oss, så har vi alla, märkligt nog, den här tendensen att dra sig undan. Tänka, det här är nog bara jag som går igenom. Det är nog ingen annan som riktigt förstår det här. Känner ni igen det? Visst är det märkligt? Eftersom alla sitter, och alla tänker, jag är helt unik i min brottningskamp. Ja. Jag ska inte berätta allt jag ser framför mig, men jag kunde komma på en Monty Python-scen. Life of Brian, är det va? När Brian ligger in där och alla hans åhörare har flockat sig utanför hans hus. Och han går ut och alla skriker på Brian och han håller tal till dem. Ja. Till slut har han gett ett fint tal och säger att ni är alla unika. Så. Och alla ropar, ja, vi är alla unika. Ja. Förutom en som när du blir tyst säger, inte jag. Ja. Ja, det var rätt roligt. Life of Brian, måste ni säga, det ingår i utbildningen som kristen. Men visst är det märkligt att när äktenskapet börjar bli lite kärvt, då söker vi inte hjälp. Frustrationer och svårigheter drabbar våra liv. Tvivlet kanske dyker upp rätt starkt. Då går vi in i vår egen grotta. Och på sin höjd söker vi upp andra som är i samma grotta och deprimerar varandra ännu mer. Författarens motmedel är uppmuntra varandra varje dag så att ingen låter sig förledas och förhärdas. Och sen i kapitel 10 och vers 24 och 25 i Hebreerbrevet så säger författaren så här. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte försumma våra sammankomster som några brukar göra. Utan uppmuntra varandra. Och detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Alltså när de här första åhörarna till Hebreerbrevet tar emot det här brevet, så är det flera som har dragit sig undan. För trycket tycker de är för stort. Och flera grottar in sig i sig själva. Och vad är motmedlet? Inte att dra sig undan. Utan bli mer flitig på sammankomsterna. Och inse att min tro hänger inte bara på mig själv och på min egen förmåga. Och på min egen förmåga att klura ut alla svar. Utan jag behöver hjälp. Min räddning är här. I och med att Pernilla uppmuntrar mig på husgruppen. Eller Pernilla uppmuntrar mig på husgruppen. Vi har två Pernilla. Visst är det bra. Visst, man mår rätt bra av uppmuntran. Eller? Och vi är dåliga på uppmuntran. Överlag är vi jättedåliga på uppmuntran. Så det skulle ju vara liksom så här. Jag håller på att snubbla här. Det skulle ju vara helt fantastiskt. Ifall folk som kom hit sa så här. Inte i första hand, då är det cool musik eller rolig predikant eller häftig lokal, utan man blir glad där. Alltså. Man blir så uppmuntrad. Det gör någonting med trons överlevnad. Och det är ganska enkelt. Kräver ingen teologisk utbildning. Kräver inte någonting annat egentligen än att man har en förmåga att säga något uppmuntrande. Vår tro är inget enmansprojekt. Ensam är inte stark. Vår tros hälsa är beroende av vännernas uppmuntran, stöd. Att vi vågar dela livet med varandra. Hallå? Du är både unik och inte unik. Du är unik i din personlighet men aldrig unik i din livsresa på det sättet. Utan det är någon poet som säger det som är botten i dig är också botten hos andra. Så vi delar samma kamp. Och det som sitter ihop det andra som de här tenderade att drabbas av, det var just hopplösheten, modlösheten och uppgivenheten. I vers 1 i kapitel 4 stod det så här: låt oss allt se till att ingen av er tror sig vara för sent ute, medan löftet att få komma in i hans vila ännu står kvar. Alltså jag får en känsla när jag läser genom hela Hebreerbrevet. För er som inte har varit med innan kan jag bara berätta att den här församlingen befinner sig troligtvis i Rom. Och myndigheterna har nu börjat utsätta den här församlingen, inte bara den utan de kristna i Rom, för förföljelse, för motstånd och förtryck. Och då är det lätt att bli modfälld. Och stämningen lite så här märker man i den här lilla gruppen, den är rätt uppgiven. Och tankarna tror jag flyger och far hela tiden genom deras huvuden och i luften. Vad har det tjänat till att satsa på Kristus? Vad har vi fått ut av det här? Vi har haft en förföljelsevåg för 20 år sedan, nu kommer den igen. Och kejsarna sitter kvar, helt ohotade. Det är nog ingen idé. Vi har försökt förut. Det känns som att vi är tillbaka på samma punkt som när vi började. Det känns som tåget har gått. Det är jättar i landet som vi inte rör på. Och allt folket sa amen. Nej, så det var inte så uppmuntrande. Men det är ju sådana där grejer som far i vår egen själ också, eller hur? Men författaren försöker tala in i deras situation. Han väjer inte nu att det här är ett utsatt och ett farligt läge som de befinner sig i. Men han förmedlar tröst och hopp till dem. Och det som avgör utgången i denna farofyllda tid handlar om två saker. Vart vi riktar blicken och hur vårt hjärta gensvarar. Förutom det jag nyss har nämnt om gemenskapens betydelse, att vi uppmuntrar och stöder varandra. Blicken. I första versen i kapitel 3 stod det så här: bröder, ni heliga som har fått kallelsen till himlen, se därför på aposteln och överste prästen som vi bekänner oss till, Jesus. Så här återkommer genom Hebreerbrevet. Se på Jesus. Han är Gud. Som Lina Lee utlade förra söndagen. Han är så mycket bättre, som det här temat heter. Han är så mycket starkare än alla jättar, än alla konkurrenter, inklusive Mose. Vi ska inte gå in på det, men de såg ju också upp till Mose som den stora ledaren och funderade på att återvända till judendomen. Men författaren visar ju på att han är större, bättre än änglarna, än Mose, när det är prästerna. Han kommer med ett nytt förbund som är bättre och starkare och härlig. Ja, han bara håller på att leverera, som ni kommer märka under resans gång här. Och han är den som har besegrat döden. Och som visar oss därmed en väg genom. Se därför på. Vad då därför? Det här är en sån här klassisk textgrej. Om det står därför så måste man kolla på vad det står därför. Så att säga. Varför står därför? Därför. Och därför hänvisar bakåt. Även till versen innan. Där det stod så här: eftersom Jesus själv har prövats och lidit kan han hjälpa dem som prövas. Och vår text avslutas med det vi inte läste, nämligen 15 och 16 i kapitel 4. Det står så här: vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss och våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synd. Alltså han har visat en väg igenom. För det första i det med blicken på Jesus. Den väg vi går, de svårigheter och prövningar som du går igenom, är inte ett tecken på att du är en dålig kristen. Att du är en svag kristen. För det är så vi brukar tänka, va? Vi tittar rakt in i oss själva och bara säger så här: ja, tänk om man vore en bättre kristen. Då borde jag inte upplevt det här. Den som känner så ibland. Men det står om Jesus, han har prövats och lidit på alla sätt som oss. Alltså kan inte det vara ett tecken på att han är svag i den märkelsen, eller dålig. Utan detta är lärjungaskapets väg. Om du tror på Kristus, om du följer Kristus, så är detta också den väg och den erfarenhet som du får dela. Så det är mer ett kvitto på att du troligtvis vandrar i Jesu efterföljt. Har ni gick igång på det också, märker jag. Och det andra med att se på Jesus, det är, som man säger, han vet faktiskt vad vi går igenom. Och därför, tack vare detta, så kan vi med frimodighet gå till honom och be om förbarmande och nåd i den stund där vi behöver hjälp. Och se på Jesus, det här är den väg han själv går. Och eftersom det är den vägen han själv går och det är dessa erfarenheter som han har, så kan vi utan problem dela vårt liv med honom. Så vår blick riktas på Kristus. Och sen handlar det, som ni kanske har märkt till när vi läste, om vårt hjärta. I de här orden som kan kännas rätt tunga och skarpa, så finns det så mycket tröst och så mycket nåd. Och hur märker vi det? Jo, genom det här underbara ordet som återkommer inte hur många gånger, som heter idag. Det är evangelium idag. Evangeliet är att du idag kan få ta emot Guds ord och Guds löfte. Det är inte kört. Tåget har inte gått. Dina tidigare misslyckanden och brustna löften spolierar inte Guds löfte. Idag! Är du rädd? Ja, jag ska annars få er att reagera på något sätt. Idag, om du hör hans röst, så förhärda inte ditt hjärta. Alltså Gud är världsmästare på nystarter, på återvinning och att ge en andra chans. Och det är det som är så trösterikt, så uppmuntrande, så nådefullt. Speciellt för oss som har varit kristna kanske ganska många år och tänker så här, och grämelse, man skulle, varför har man inte kommit längre? Alltihopa, glöm det! Var beredd här nu, flytta på dig. Så att för idag är frälsningens dag. Det är vad du gör med det du får idag som räddar dig, som frälser dig och som skapar ett gudsmöte. Måste han skrika så högt? Eller? Ja. Så författaren gör en ganska, jag ska inte fördjupa med den här långa utläggningen om vilan. Hela poängen är, det är inte för sent. Sabbaten finns framför oss. Vilan är någonting som vi inbjuds till. Och löftet kommer till dig idag. Idag har du möjlighet att få ta del av detta. Och evangelium är att Gud i de här svåra situationerna vi står i kommer till oss om och om igen. Han låter sitt ord ljuda in i vårt liv nu. Och vår kallelse är inte att producera eller prestera, utan gensvara på Guds tilltal. Om vi återkopplar till Jesu liknelse om sådden, så är det en ganska nådefull berättelse också. Jesus sår ut massor på alla jordmåner. Är det så härligt? I förhoppningen att det ska tas emot. Att det ska landa. Problemet är inte att Gud inte talar. Att han inte kommer oss till mötes med sin närvaro. Problemet är det som står i kapitel 4, vers 2 enligt Svenska folkbibeln. Evangeliet har förkunnats för oss liksom för dem. Men de hade ingen nytta av ordet de hörde eftersom det inte smälte samman i tro med dem som lyssnade. Skönt uttryck. Det smälte inte samman i tro med dem som lyssnade. Evangeliets budskap gick ut till dem. Det går ut till oss idag. Vad är det som gör att vi vinner seger mot dessa jättar? Som skuggar din tillvaro. Försöker föra dig bort från Gud. Jo, det är att det ord som du tar emot idag. Det Gud sänder till dig. Att det i ditt hjärta får landa, sjunka in och smälta samman med dig. Det är nådefullt. Gud sänder sitt ord. Vad du kallas till att göra för att överleva, för att komma vidare, komma igenom, det är att ta emot. Jag har sagt det, jag vet inte hur många gånger nu i Andekyrkan, och vi har sagt det, vår kallelse är att vara radikala mottagare. Vi tar emot Kristi kropp och blod. Vi tar emot ordet. Och vi ska låta det smälta samman med oss. Det är därför vi inte bara kan leva på ytan. Nöjerna som distraherar oss. Rikedomen och bekymren som kväver oss. Utan att det får sjunka ner. Drabba oss. Bli ett med oss. Israels folk. På sin vandring. Vid öknen. När de står och ska gå in i landet. Så förlorar de sitt hopp. De låter andra röster, ett annat ord, ljuda. Och därmed förlorar de också sin stolthet att stå fast vid Gud och i sin frimodighet i kampen mot fienden. Mottagarna till Hebreerbrevet befinner sig i samma situation. Det är jättar runt omkring dem. Men så stod det i kapitel 3, vers 6 så här. Att vårt hopp ger oss stolthet och frimodighet. Och det är någonting som också vi i Johanneskyrkan och alla andra människor är desperat behov av. Stolthet över vårt hopp. Inte betydelsen att man är arrogant och överlägsen. Utan stolthet mer i betydelsen som när pojkvännen kommer och visar upp flickvännen för första gången. Eller när föräldrarna visar upp sitt förstfödda barn första gången. Det går ju inte, de är stolta. Och det är samma där, vårt hopp. Det är någonting vi har fått. Och någonting som vi är stolta över. Och frimodighet. Att orka stå fast i glädje. Och få vara till välsignelse för andra människor. Att drabbas av detta hopp. Att få gå in i vilan. Det är inget som sker genom positivt tänkande och mentala övningar. Utan det är ord som handlar om insikt. Uppenbarelse och ljus. Alltså att få se på Kristus. Genom andens upplysning. Så får vi rikta våran blick och vårt hopp tänds. Så det jag kan säga nu absolut sist. Det är att vad vi behöver här inne. Vi som också möter jättar ibland. Som också behöver höra dessa varningens ord. Vad vi behöver. Är inte att ta oss i kragen. Det är inte att försöka tänka positivt om saker och ting. Vi behöver varandra. Och inte minst behöver vi förnyas i den heliga ande. Utifrån den här bönen som Paulus ber i Efesierbrevet. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Må han ge ett inre öga ljus. Så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden. Över alla namn som finns att nämna såväl i denna tiden som i den kommande. Allt lade han under hans fötter. Och honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för kyrkan som är hans kropp. Fullheten av honom som helt uppfyller allt. Det är en bön att be och stava på resten av sitt liv. Nu får ni sitta kvar och lyssna på en sång.
Tomma händer och lyst, brustet hjärta. Ingenting är allt jag har. Tomma händer och lyst, brustet hjärta. Ingenting är allt jag har. Men du kan göra allting nytt. Ge mitt hjärta ro till slut. Du kan göra allting nytt igen och igen.